Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Hej och välkomna till Pratbart, till spännande avsnitt med härliga gäster som ska vara med oss och diskutera dagens temaämne, och det är jämställdhet och lite olika perspektiv. Ett väldigt hett ämne just nu kan man lugnt säga, det är väl alltid kanske i alla fall i Sverige. Ett ämne som diskuteras febrilt i media och har gjort den senaste tiden som det brukar kring 8 mars, kvinnodagen. Och med oss i samtalet idag så har vi två väldigt spännande kvinnor som jobbar på lite olika sätt med de här frågorna. Vi har Amanda Lundetek och vi har Jenny Claesson. Men ni ska alldeles strax få presentera er själva, tänkte vi. För ni har gjort så mycket spännande saker att det är svårt att välja. Jenny, vill du börja berätta lite om vem du är?
Ja, kan jag göra. Jenny Claesson heter jag. Är entreprenör inom ämnet jämställdhet och jämlikhet. Är med och driver Agender och har varit med sedan 2009. Men företaget grundades 2008. Så vi visar att det går absolut att leva på den här frågan om man är skicklig.
Mm. Spännande. Amanda, vem är du då?
Amanda Lundetek heter jag och är vd för stiftelsen Allbright. Som har funnits i 4 år nu. 4-5 år nästa år. Och jag kom in på Allbright för 2,5 år sedan och började som oavlönad praktikant. Och jobbade som en dåre, och efter 1 år så tog jag över som vd för stiftelsen.
Wow,
Vad kul.
Det är kul. Så kan det också gå när man befordrar på meritokratiska grunder.
Spännande. Ja, det är jättespännande att ha med er idag i detta samtal. Och nu ska jag bara direkt tänka adressera den stora rosa elefanten i samtalet. Och det är att vi är 4 kvinnor som kommer prata om jämställdhet. Och det kan man ju tycka är lite konstigt kanske. Men på samma sätt som du säger, Amanda, att liksom på meritokratiska vägar så är det just ni som sitter i det här samtalet. Som verkligen är experter på området. Så att vi drar väl igång och börjar någonstans. För det finns så mycket som man skulle vilja täcka under den här korta stunden. Det här med förebilder, det är ju någonting som har cirkulerat jättemycket i media. Det brukar det göra kring kvinnodagen varje år. Då lyfts det fram kvinnor i olika branscher, i media generellt. Och det är ju klart viktigt ur massa olika sätt. Men jag tänker både för kvinnor att se vad andra har gjort och hur de har lyckats inom olika branscher. Men även för män att se att det där funkar ju faktiskt också. Vad har ni för tankar kring vikten av att ha förebilder och att synliggöra dem och de goda berättelserna om när det funkar?
Ja, jag tycker att förebilder är väldigt viktigt. Och vi jobbar ju ganska aktivt med det på Allbright, att lyfta både kvinnor och män som vi tycker gör ett bra arbete. Inte bara när det kommer till jämställdhet, utan som är inspirerande överhuvudtaget, tar ansvar för företagande, hållbarhet, miljö och så vidare. Och sen, vi jobbar ju mycket med representation och att man ska känna sig att man finns representerad, för det visar vad som går och är möjligt för vem. Om inte jag ser någon, en kvinna som är icke-vit och har ett namn som inte är svenskklingande på en ledande position, då är det klart att jag inte tror att det är möjligt för mig. Så att förebildseffekten är jätteviktig.
Ja, jag håller med Amanda jättemycket där. Jag tycker att det är viktigt med förebilder. Just det här att syns du inte, finns du inte. Och vi jobbar också med förebilder och positiva exempel. Vi försöker alltid lyfta fram de som är duktiga när vi går ut och föreläser på företag och så. Och sen på vår blogg då, jämställdhetsexperten.se, så har vi en serie med förebilder där vi lyfter fram människor som gör skillnad. Och där tycker jag att det är viktigt att man inte behöver liksom ha förändrat jättemycket eller gjort något superfantastiskt, utan att lyfta fram även de som gör små förändringar. Att kanske bli lite medveten eller ha ändrat någonting i sin tjänst. Eller att även lyfta fram dem och visa på att det är viktigt. Alla små steg är jätteviktiga.
Kan inte ni berätta om några förebilder? Några som ni har inspirerats av och som...
Min stora förebild är ju Nina Åkerstam. Om ni känner till henne. Snodde jag din nu?
Nej, jag tar en annan.
Nej, men hon är verkligen en förebild. För att hon är... Hon är relaterbar för mig, vi är samma ålder. Men hon har levt livet lite snabbare, känns det som. Och just att hon vågar prata om psykisk ohälsa, att gå in i väggen, att ta det lugnt. Jag tycker att hon har spännande perspektiv på det. Jag vet inte om ni har läst hennes, hennes bok, Meningen med hela skiten. Där hon skriver om att hon har gått in i väggen och hon hade liksom en karriär där hon blev väldigt hyllad, gick väldigt fort. Och sen bara kraschade hon. Och att hon är ute och pratar om det och pratar just om det här att inte tänka på att man måste jobba visst många timmar per dag utan vad det är man faktiskt gör. Har hon gjort en föreläsning en dag, ja, men då kanske hon är helt dränerad på energi och då behöver hon bara gå och ta en promenad och ta det lugnt sen. Och det där har jag tagit till mig så mycket av. Mm. Så det tycker jag, hon är väldigt inspirerande. Mm. Och väldigt bra på att lyfta andra personer. Hon har verkligen hjälpt mig i min karriär och liksom stöttat och tipsat och sådär.
Ändrat ditt perspektiv, fått dig att se möjligheter. Och... Mm.
Ja, verkligen. Och bara det här att man har personer runt omkring sig. Nu har jag väldigt många i min styrelse som är väldigt liksom peppande och ger mycket energi och visar att de tror på en. Och, de har ju blivit starka förebilder för mig för att de backar hela tiden och ger så mycket energi. Tvivlar aldrig på en. Mm.
Och du då, Jenny?
Ja, det låter jättehärligt. Jag håller med Amanda här också om att jag tycker att Nina Åkerstam är en fantastisk förebild. Och jag uppskattade också hennes bok väldigt mycket. Och det får mig att tänka på min egen vd, Pernilla Alexandersson, som när jag började jobba på Agenda var så här: fast nu tycker jag att du är lite väl engagerad, nu får du gå hem. Mm. Eller, nu verkar du så himla, liksom, lägga jättemycket energi på det här. Det är nog bäst att gå en promenad. Och att det lärde mig väldigt tydligt det här med prestation och resultat, just att har man gjort någonting så kanske man bör återhämta sig eller göra någonting annat. Eller att det, och det är ganska viktigt för man glömmer bort det väldigt mycket när man jobbar. Men om man ska ta någon förebild som är kanske lite mer känd också då så skulle jag vilja lyfta Chimamanda Adichie som man kan se jättemycket spännande på om man googlar henne. TED Talks och så vidare. Och särskilt då när hon pratar om faran med en enda berättelse. Att om vi bara berättar samma berättelse om och om igen så kommer vi tro att det är verkligheten och att det är den berättelsen som är möjlig. Men berättar vi många berättelser så kommer fler kunna känna igen sig och vi kommer skapa ännu fler berättelser för att man kan förstå att ah, men min berättelse kanske också går att berätta. Så tycker hon också är en väldigt bra förebild.
Manliga förebilder då?
Jag måste bara få flika in om Chimamanda. För det, vi har ju samma förebilder här uppenbarligen. Men jag läste hennes bok Americana ganska nyligen. Och det var första gången som jag läste en bok från en svart kvinnas perspektiv på det sättet. Och det, apropå andra typer av berättelser. Det, liksom, det gav mig ett nytt perspektiv. Att herregud, liksom, jag som svart kvinna. Att jag överhuvudtaget aldrig har läst en bok från ett perspektiv som egentligen jag kan känna igen mig mer i. Än de böcker som jag vanligtvis läser. Det var, det gav mig en massa spännande tankar.
Jag vill läsa det blogginlägget om hur, när du preciserar vad det var som hände i dig och vad det var som var skillnaden. Jag är jättenyfiken på det. Ja. Mm,
verkligen.
Ja, jag ska formulera det.
Ja, nu vet hur du ska göra när du går härifrån. Manliga förebilder. Jag känner också att lika viktigt som kvinnliga förebilder är i det här. Att bli inspirerad av, lika viktiga är männen. Alltså vi är ju två kön och vi är lika viktiga bägge två. Vad finns det för manliga förebilder som är med och bidrar och driver den här frågan?
Jag tycker att Hans Rosling är väldigt rolig att titta på. Jag gillar hur han lägger upp sina föreläsningar och hur han pratar om världen. Och men på ett så här sätt som kanske inte är så vanligt just bland män att han lägger inte så stor vikt vid sig själv utan han pratar väldigt mycket om andra saker. Jag tycker att hans pedagogik och hans sätt att presentera saker tycker jag är fantastiskt. Just att berätta att det du vet, det du tror att du vet är antagligen inte sant. Men det är inte dig det är fel på, du är inte dum. Men nu ska jag visa dig hur det verkligen är. Alltså den typen av ingång gillar jag väldigt mycket. Att tänka nytt utan att trycka ner någon. Liksom.
Jag gillar genusfotografen väldigt mycket som visar på hur på ett sånt tydligt sätt hur vi kan använda bildspråket för att kommunicera skevheter och hur saker skulle kunna se ut. Ja, briljant tycker jag.
Mm. Spännande. Jag tror det är en jätteviktigt perspektiv att involvera fler i samtalet och att det lätt blir medialt framförallt en ganska skev diskussion. Där liksom allting handlar om att få fram kvinnor, att man ska få fler kvinnor i ledande positioner eller i styrelser. Att det är viktigt att stärka flickor och deras självförtroende. Och jag tänker som till exempel har en son och inga döttrar att det är väl absolut minst lika viktigt att stärka pojkar och män. Att också få vara de är och vill vara. Allt ifrån karriärval till hur man beter sig generellt sett i livet, i privatlivet också. Vad har ni för tankar kring den delen av dialogen kring jämställdhet? Att, liksom, att det blir lätt väldigt skevt. Mm. Och tycker ni också att vikten av att bjuda in männen i dialogen, så att säga, om nu man ska prata manligt, kvinnligt specifikt, så man ska dela upp det så segregerat. Det finns ju fler nyanser, så att säga, men bara för enkelheten skulle i den här diskussionen.
Mm. Jag som har jobbat en del i skogsbranschen har ju rört mig i en bransch med ganska mycket män. Och jag tycker ju att det är intressant för i de här lite mer enkönade miljöerna, särskilt de manliga enkönade miljöerna, så bildas en viss kultur som egentligen ingen mår bra av. Och när man kommer in och jobbar med jämställdhet och förändrar de kulturerna och strukturerna så mår alla väldigt mycket bättre. Och det kan handla om saker som att våga använda säkerhetsutrustning eller alltså andra typer av saker som gör ganska stor skillnad för hur man kanske mår och trivs på jobbet. Och också hur statistiken över arbetsplatsolyckor och dödsfall på jobbet ser ut. Den är ganska tragisk om man tittar på ett könsperspektiv, för män är så oerhört överrepresenterade. Det beror ju dels på att de är arbetare i andra branscher som kanske är farligare att ha olyckor i. Men också en viss kultur kring att inte be om hjälp och såna här saker. Och det tycker jag är superviktigt. Och sen så känns det ju väldigt logiskt. Det är ju väldigt svårt att jobba med jämställdhet med ett kön. Det blir ju väldigt klurigt att få ihop den ekvationen. Så att för mig är det absolut logiskt att vi måste jobba med män och kvinnor.
Mm. På Allbright så jobbar vi nästan mer med män kan jag tycka. I och med att vi jobbar med företagsledare framförallt på börsen. Och där är det ju män. Så att när vi har olika panelsamtal och sådär så bjuder vi in företagsledare och vi är ute och pratar på företag ofta och då är det också till cheferna. Problemet kan vara att man hamnar i diskussioner där männen ska förklara för mig varför det ser ut som det gör. Och då landar vi ofta i det här att ja, men kvinnorna i företaget är sämre på att ta för sig. De måste skaffa skinn på näsan, de måste bli tuffare, de måste visa framfötterna, allt det där som ni känner igen. Och då försöker vi att vrida den här dialogen till att ja, men allting som ni säger att kvinnorna kan göra, vad kan männen göra då på samma sätt? Skulle männen kunna backa och tacka nej i vissa lägen? Kan männen dra sig tillbaka? Kan männen vara lite mer ödmjuka? Det blir väldigt generaliserande här. Men liksom att man hela tiden vänder på den retoriken på något vis. Så att ja, jag tror att dels behöver man bjuda in männen till samtalet, men vi behöver också prata om vad männen kan göra.
Mm. Och det behöver vara tillåtet. Jag tänker, alltså, det här handlar ju verkligen om all form av förändring som vi vill skapa. Alla former av normer och konventioner som vi vill utmana handlar i grund och botten om att du måste vilja det. Och vad du har för mindset, vad du har för inställning och för övertygelser om vad som är sant och inte sant. Och det är ganska obekvämt, eller det är väldigt obekvämt att erkänna för sig själv att jag styrs av en övertygelse som inte är sant. Jag har agerat och gjort saker baserat på någon sorts sanning som inte alls är sann. Det är inte alls bekvämt, inte alls roligt. Det är ingen av oss som gillar att göra det. Men det är precis det vi måste göra för att skapa någon form av förändring. Och då måste man göra det du säger. Man måste prata med varandra och man måste våga kliva ut och ta ett annat perspektiv.
Det finns en sån fantastisk seriebild, jag vet inte om ni har sett den, men det är en person som står i ett podium, ser en stor publik, och så säger de "Who wants change?" och alla räcker upp handen. Och sen säger de "Who wants to change?" och så är det liksom ingen arm uppe. Och det är väldigt mycket det, att det är lätt att vara för jämställdhet, men det kan vara väldigt jobbigt att syna sina egna alltså vanor och normer och så. Och det är ju det som krävs. Jag vet inte hur många företag jag har varit på där de är så här, fast det måste börja på förskolan. Mm. Självklart, men det måste börja här också. Vad ska ni göra? Ja. För ni kan ju inte påverka förskolan. Och det tar ett tag att vända runt båten på något sätt och förstå att det handlar om vad jag ska göra skillnad. Men när man väl kommer dit så blir det ofta rolig och bra förändring. Men,
Jag tänker man kan ju vända på det också, att prata om definitivt det här med att män ska släppa in kvinnor och vara mer öppna kanske för att rekrytera kvinnor och så vidare upp till ledande positioner. Men jag funderar på om ni har tänkt någonting på många kvinnors egna självbild av vad som är möjligt. Alltså man vänder på det utifrån det kvinnornas perspektiv då, som alltid i princip ligger under ganska låg procent, och det kan vi prata lite mer om strax med Allbright-studien. Amanda, får du berätta mer om hur det faktiskt ser ut. Men jag tänker att det finns ju också kanske, inte hos alla självklart, och det är branschspecifikt säkert också. Men det finns ju en självbild någonstans, det här med att berätta samma berättelse om och om igen som du var inne på, Jenny. Tänker jag att många övertygar sig själva, det är deras övertygelse och mindset att bara för att jag är kvinna så kommer jag nog inte att släppas in. Eller det är nog omöjligt för att jag är småbarnsmamma och ja, alla dessa föreställningar man kanske har. Och hur mycket spär det på situationen, tänker jag. Alltså att det, man har ett ansvar åt bägge hållen någonstans. Både att släppa in, absolut. Men att det också finns en roll som kvinnor själva spelar i att begränsa sig själva. För att man är övertygad om att det kommer inte gå. För det är den bild man, den berättelsen vi matas med väldigt mycket genom media och genom andra kvinnor också som man möter. Har ni några tankar kring det?
Framförallt kanske också från andra män. Mm. För jag undrar lite, vart kommer hela den här liksom, diskursen ifrån? Att så här, kvinnor inte vill, kvinnor har svårt att kombinera karriär med familjeliv. Och liksom. Det är ju svårt att kombinera karriär med familjeliv oavsett om man är kvinna eller man. Men synen på att kvinnan ska vara hemma med barnen är ju mycket mer etablerad än att mannen ska vara hemma med barnen. Men hela den där, jag tror att vi hela tiden cementerar den där idén genom att angripa problematiken på det sättet. Jag skulle liksom hellre vilja prata mer om liksom, vad har vi för typ av arbetsliv egentligen? Är det hållbart att vi ska jobba på det sättet som vi gör? Jag vet inte om ni, men det finns ju studier som visar att kvinnor på vd-posten har i snitt ett barn, medan män har 4 barn. Och det där säger så mycket, tycker jag, om vad vi har för typ av arbetsliv. Och för att kvinnor ska göra karriär nu, ja, men då ska vi liksom ha rutavdrag, vi ska ta hjälp. Inte prata om att liksom mannen ska gå ner i arbetstid och att vi måste ha ett friskare arbetsliv.
Jag kommer att tänka på en rapport som McKinsey har gjort om, de har intervjuat kvinnor och män på ledande position och frågat dem så här, tror du att kvinnor är lika bra som chefer? Tror du att män är lika bra som chefer? Så får de liksom tycka olika saker. Och män hade lite lägre tilltro till att kvinnor skulle vara bra som chefer, medan kvinnor tyckte att de var lika bra, eller rankar de lika bra som män. Och män såg inga strukturer som hindrade dem i deras karriär. Utan ville de bli chefer så var det bara upp till en själv. Medan kvinnor då sa att det är inte upp till mig, utan det finns strukturer som kommer bromsa mig. Så att, det säger också ganska mycket om det som du lite var inne på, synen på och sådär. Och det är ju säkert ofta sant. För man har, liksom, man har redan mött de där strukturerna och så. Och då kan ju det bli väldigt viktigt med att kanske visa karriärvägen. Eller vad finns det för möjligheter här? Eller vilka resor har andra människor gjort? Alltså jag tänker på din resa, Amanda, som är fantastisk liksom. När du säger att Nina Åkerstam har levt sitt liv lite snabbare. Jag bara, men jag var praktikant som blev vd. Liksom, var ska du någonstans? Hur gammal är du? Alltså kanske visa på möjliga vägar istället för att hela tiden prata om hindren och problemen och trösklarna, och tror jag på.
Mm. Ja, men för kvinnorna finns ju där och står och knackar på den här styrelsedörren och vill bara in och liksom har kompetensen. De har uppenbarligen löst det här livspusslet på något vis. Att de är ju där. Det är ju inte det som är problemet. Det är ju liksom att vi måste släppa in alla de här kvinnorna.
Mm. Jag tänker lite grann, du var inne på Jenny, berättade om skogsbranschen och det omvända jämställdhetsdiskussionen, om man ska kalla det för det. Att det är jätteintressant det du är inne på med säkerhet till exempel och kvalitet också. Att det påverkas av hur jämställt det är på en arbetsplats. För att det är vissa normer som man lever efter, eller vissa spelregler som oftast är outtalade. Att det är så man ska bete sig, fast ingen egentligen riktigt förstår varför. Och vi, jag och Helena som jobbar mycket med kultur och värderingsfrågor, möter ju olika normer hela tiden i olika branscher. Vi jobbar också mycket i mansnominerade branscher, om man ska kalla dem för det. Och då tänker jag att den här diskussionen är ju nästan det närmaste man kan komma någon form av lönsamhetsdiskussion. Resultatdiskussion egentligen för företag. Att det är inget lull att prata jämställdhet. Det är liksom inget gulligull politiskt. Att det är politiskt korrekt att hålla på med det, utan egentligen är det väldigt, väldigt affärsmässigt. Och det finns ju en hel del studier som visar på när man har kvinnor med i ledningsgrupp och i styrelserummet så går det bättre för de företagen. Och inte bara ur könsperspektiv utan mångfald överlag. Vad har ni för tankar kring den biten? Alltså att lyfta in och bli kvinnor framförallt kanske då. Att bli mer jämställda högt upp i företag. Hur det faktiskt påverkar själva affären. Och varför man ska bry sig om det då utifrån kanske ett rent ekonomiskt perspektiv bara man kommer igång.
Mm, det här tycker jag är så spännande, för det är ju här vd:arnas viktigaste uppgift är ju att se till att bolaget är lönsamt. Och då finns det ju massa studier som visar på det här, att blandade grupper är bättre grupper. Man får högre avkastning på eget kapital, man har högre rörelseresultat, man löper 20% mindre risk att gå i konkurs. Så det finns ju massa vinster. Och det här behöver ju företagsledarna få kunskap om. Och jag tror faktiskt att det råder en liten kunskapslucka. För det märker vi när vi är ute och pratar om att och visar de här siffrorna. Då blir de lite så här, wow, är det så här det är? Och så förstår de varför, och då blir de lite mer taggade till att faktiskt jobba med frågan. Och ja, men är man vd och vet om det här och ändå struntar i det, då tycker jag att liksom, då är det dags för styrelsen att börja fundera på om den här vdn ska vara kvar. Har man en vd som bara har män eller bara kvinnor i sin ledningsgrupp, då skulle jag som styrelseledamot bli lite misstänksam och undra om den här vdn verkligen gör sitt jobb när det kommer till rekrytering.
Och nu tar du upp en intressant fråga, det här med styrelsen. I vilken utsträckning är det här en styrelsefråga? I vilken utsträckning pratar man om jämställdhet på styrelsenivå och på ägarnivå?
Just nu tror jag de känner sig ganska pressade att prata om det här, för nu har kvoteringshotet legat där ett tag, och den nya regeringen har ju gått ut och varit väldigt tydliga med att uppnår de inte till resultat i 2016, då blir det ett lagförslag. Och Arne Karlsson, som är ordförande för kollegiet för svensk bolagsstyrning, har ju också gått ut och varit väldigt tydlig med att de stora bolagen ska ha en jämställd representation till år 2020. Så att jag tror de känner pressen, och vi håller på att titta just nu på Allbright faktiskt vilka som blir nominerade och hur det ser ut fördelningen kvinnor och män. Så vi ska vara väldigt tydliga och transparenta och sätta press på de här nu inför stämmorna. Men förlåt, vad var din fråga igen?
Du har väl svarat på den. Jag tror själv att det måste vara en styrelse- och ägarfråga. Och inte bara någonting som man måste göra. Inte liksom, det är någonting som krävs av oss, så det är bäst att vi bockar av det på något sätt. Utan en genuin, en autentisk vilja att skapa jämställdhet och mångfald. Därför att man genuint, autentiskt förstår och tror att det här är bra för vår verksamhet.
Men sen tänker jag också, om man ska titta på företagen idag, så är det ju mycket tjänsteföretag. Det är mycket människor i företaget, är liksom värdet i företaget. Har man då bara män eller bara kvinnor, då har man uppenbarligen inte de bästa. Och jag tror att om man ska konkurrera så behöver man de bästa människorna. Och har vi en utgångspunkt att intelligens är jämnt fördelat, så har vi ett ologiskt tapp. Och det går inte att vara bäst om man har hinder för människor. Då kommer man inte ha de bästa människorna. Och det är ju långsökt också en lönsamhetsfråga på något sätt. Liksom att
det var väldigt bra sagt.
Ja, extremt bra. För att det är det som är, det är det jag tycker. Om man har en grupp som bara består av ett kön och motiverar det med att säga, men vi har gått på kompetens, så säger man ju indirekt då att man tror att det här könet är mer kompetenta.
Det är jätteintressant perspektiv tänker jag prata just ur ägarperspektiv eller styrelsen. Att de har ju verkligen ett jobb som handlar rent affärsmässigt egentligen. Att vara mer affärsmässig och precis som du är inne på Jenny, att hitta rätt personer. För att det är en konkurrensfördel helt och hållet. Jag skulle vilja prata lite om just ert arbete på Allbright och den här rapporten som ni släpper varje år. Som också nyligen har släppts i år. Som var lite deprimerande kan man ju säga. Kan du försöka summera det viktigaste ur den? Vad du tycker är viktigaste lärdomarna eller findings ur rapporten i år?
Det viktigaste i år var väl att vi såg att vi tog några steg bakåt. Vad gäller andelen jämställda bolag så backar vi. Vad gäller antalet kvinnor på vd-posten så backar vi. Sen går vi något framåt vad gäller andelen kvinnor totalt sett i ledningsgrupperna. Så där har vi ökat från 18,5 till 19%. Men det är fortfarande skrattretande låga siffror. Ja, precis, det är någon som sitter och jublar här i bakgrunden. Fortsätter vi samma utvecklingstakt, då kommer vi inte vara jämställda, alltså ha jämställda ledningsgrupper förrän år 2063. Mm. Och när vi räknade på samma sätt i förra rapporten så skulle vi bli jämställda år 2041. Så att den här utvecklingstakten har ju avstannat och jämställdheten kommer 22 år senare nu. Mm. Så att nu får vi gå och ut och säga till de ungdomarna som är i 17-årsåldern att de inte kommer uppleva jämställda ledningsgrupper.
Mm. Min dotter, hon är 17. Mm. Men vad beror det här på? Varför är det så?
Det beror på att, det är så tråkigt att prata om det här, men anledningen till att andelen kvinnor har ökat, det är för att vi har bantat ledningsgrupperna rejält. Så när vi började göra rapporten så var vi, då var det 9 i genomsnitt i ledningsgrupperna. Och nu är vi nere på 7 till antal. Och ledningsgrupperna har då främst bantat på män, så det är män som har fått lämna, över 600 män. Under de senaste 4 åren och det har faktiskt blivit 4 kvinnor plus. Så kvinnorna får vara kvar och det är ju positivt. Men det är ju inte så att vi ersätter män med kvinnor. Mm.
Mm. Är det så att det är vissa roller som har försvunnit och det är därför att, att generellt sett, om man ska generalisera, så är det ju vissa roller i ledningsgruppen som, där kvinnor är överrepresenterade. Ja. HR till exempel, kommunikation, marknad ibland
precis,
också.
Stabsfunktionen.
Ja, precis. Ja. Är det så fortfarande att den fördelningen är snedvriden mellan vilken roll man då har i ledningsgruppen utöver vd-posten?
Precis. Man kan säga att i linjepositionerna, alltså vd, affärsområdeschefer, det är framförallt bland affärsområdescheferna det har bantats. Mm. Där är det män. Och sen har vi de här stabsfunktionerna som du nämnde då. HR, legal, CFO, kommunikation. Och där är kvinnorna i mycket större utsträckning. Och det där är ju lite problematiskt i och med att det är linjen som premieras om du ska upp i en styrelse. Men det betyder inte att det inte finns tillräckligt med kvinnor. Men absolut så är det fler män på linjesidan.
Mm. Och så, hur ser det ut internationellt? Jag vet att i rapporten så var en rubrik var svenska bolag mest mediokra.
Mest
mediokra. Kan berätta lite, hur ser det ut i Sverige jämfört med Europa? Liksom? Mm. Hur ligger vi till? Vi har ju en självbild i Sverige upplever jag, som har bott utomlands mycket, att vi är extremt jämställda i Sverige och att vi är superduktiga på att ta fram kvinnor. Att kvinnor har samma möjligheter minsann som män har både i utbildning och i näringsliv och offentlig verksamhet, alltihopa. Men min egna personliga bild av det är att vi är extremt ojämställda i arbetslivet. Kanske privat, att vi har kommit längre än många andra länder. Att vi har pappor som faktiskt har föräldradagar, som tar ansvar för sina barn och så vidare. De bitarna, nu är en klassisk anekdot så där, som cirkulerar bland många turister. Att man undrar för det är så många manliga nannies i Stockholm när man kommer hit på besök. För att man ser en massa pappor som går med barnvagn. Och det är inte en bild man ser i princip i några andra länder. Kanske Norge och Danmark. Men sen ser man inte riktigt det i resten av världen. Men i yrkeslivet så är det ju uppenbart inte särskilt jämställt. Och hur ser vi då, om man jämför med omvärlden, hur är det i Sverige?
Mm. Jag brukar säga att vi är väl bäst av de sämsta då. För det är ingen som är riktigt bra på de här frågorna. Att liksom, svenska kvinnor fortfarande tar ut 76% av föräldraledigheten. Det ska liksom vara någonting positivt. Vi är relativt bra, men vi är fortfarande odugliga. Och när det kommer till näringslivet och representation, där är vi faktiskt i botten. På vissa parametrar. Vad gäller kvinnor på vd-posten då, det vi visar i rapporten, det är att vi ligger på plats 9 i en europeisk jämförelse. Så att det är många andra länder som är betydligt bättre än vad vi är. Och vi har 5% kvinnor på vd-posten. Om vi tittar på både large, mid och small cap på börsen. Mm. Och det här tycker jag är den stora skamfläcken. Mm. Att den vem som är bärare av kompetens och kan ha formell makt. Det är väldigt tydligt att det är förknippat med att vara man.
Mm. Ja, jag sitter och tittar lite grann på den här statistiken och ser att Sverige ligger på en 4%.
Ja, det är large cap-bolagen.
Ja, precis. Large cap-bolagen. Medan som är för exempel med Serbien som har 17%. Mm. Eller Slovakien med 10, Nederländerna med 10% och då ligger Sverige på 4. Det är liksom rätt stor skillnad.
Mm. Ja, det är jättestor. Det här ger ju den liksom, självbilden av att vi ska vara så jämställda. Det ger oss en rejäl törn. Mm. Och det är väl de här siffrorna vi behöver prata om, globala jämförelser. Tittar vi på ledningsgruppen och styrelserna, där ligger vi på plats 22 av 44 länder. Så att vi är mediokra. Vi toppar inte alls vad gäller jämställd representation globalt.
Vad tror du, Jenny, varför är det så stor skillnad mellan jämställdhet i vårt privata liv och i yrkeslivet? Vad beror det på?
Ja, det är ju spännande. Men jag tror att mycket har att göra med alltså självbilden som du var inne på. Att man har liksom en bild av hur det är och att man tänker att arbetslivet liksom på något sätt löser sig själv, att det vi är ju bra och sådär. Men en sak som jag vill också poängtera här är att vi har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader eller i världen. Men det beror ju också på att vi har haft kvinnor i arbete väldigt länge i Sverige. Så vi har ju haft kvinnor i lönearbete, men det har också gjort att vi har en väldigt uppdelad arbetsmarknad med kvinnoyrken och mansyrken. Och det tror jag också påverkar hur det ser ut i jämförelse med Europa, där det inte alls är så många kvinnor ute på arbetsmarknaden. Men sen kan jag inte sluta eller tänka bort från det här roliga citatet. Det finns ju en SOU från massa år sedan som heter Märkvärdig jämställdhet, som börjar med ett citat där det står: män är som korkar, de flyter upp. Alltså vart de än är. Och det är så roligt att det är en statlig offentlig utredning som börjar med det. Liksom så här. Det är det vi kan konstatera när vi tittar på. Även i de branscherna där det nästan inte finns män så är de långt upp. Liksom. Och, ja, den där korkgrejen behöver vi ju kolla upp. Varför släpper vi upp korkarna? Liksom?
Var korkat.
Var korkat.
Ja. Men det där är intressant för att ofta så får vi höra att men det finns ju inte tillräckligt med kompetenta kvinnor. Men tittar vi bakåt på vilka som har utexaminerats, på juristlinjen till exempel, så har det ju varit över 60% kvinnor sedan 90-talet. Och ändå så flyter de här korkarna upp och blir delägare. Och nu är det 14% kvinnor på delägarnivå på advokatbyråerna, trots att det är 60% kvinnor som har utexaminerats. Mm. Så att om man lyckas befordra en majoritet män, trots att det är en majoritet kvinnor som har utexaminerat, så tycker jag att man borde också kunna lyckas med det omvända i näringslivet. Mm. Alltså vad gäller ingenjörer då till exempel, där kvinnor har varit i minoritet, så borde man ju kunna ha en majoritet kvinnor till exempel. Jag säger inte att det är den vägen man ska gå, men att det där argumentet håller ju inte.
Nej, den statistiken känns som att det motbevisar, ja, alla de argumenten.
Precis.
Och också har det ju varit ett flertal kvinnor inom akademin som tar examen. Det har ju väl varit, alltså jag tror det ligger på ungefär 65% nu, och det blir fler hela tiden. Och där behöver vi ju, alltså det blir ett jämställdhetsproblem, det är att vi behöver få män att vilja utbilda sig i framtiden. Men det jag också tror kommer hända är inte att automatiskt kvinnor kommer få massa maktpositioner för att de är utbildade, utan jag tror andra saker kommer bli viktigt istället. Det kommer hända någonting med det där. Men,
Vilka då? Vilka saker kommer bli viktigt?
Ah, jag vet inte vad det är som kommer bli viktigt. Nätverk är ju alltid viktigt. Ja. Men jag tror inte att liksom den här examensgrejen kommer att sjunka i betydelse. Ifall det är så att män inte har de här papperna, så kommer det bli andra saker som är viktiga. Mm. Men jag vet inte vad. Det får vi se. Mm. Det är spännande.
Ja, det är spännande. Det känns som att det finns väldigt mycket möjligheter. Det är ett annat sätt att se på det. Att, det finns jättestora utmaningar. Både i mansdominerade och i kvinnodominerade yrken. Åt bägge hållen. Att försöka öka någon jämställdhetsnivå. I alla fall så att det blir någon hygiennivå. För det är det ju inte i de flesta branscher skulle jag säga. Utan det är ju verkligen mediokert. Och inte jätteaffärsmässigt kan vi då också konstatera utifrån den forskning som finns, utan tvärtom. Det är lite att skjuta sig själv i foten, att inte ta tag i de här på riktigt, de här frågorna, att det inte blir en autentisk, som du var inne på Helena, satsning. om man nu ska göra en satsning. Men då tänker jag, nu har vi en massa lyssnare som är superinspirerade av fakta, av era tankar och så. Och så tänker man, nej, nu jäklar måste vi verkligen komma igång. Vi fattar att det här är affärsmässigt och att det här kommer påverka bottom line och påverka vilka vi attraherar till oss av morgondagens stjärnor och allt det som man vill som företag för sin överlevnad. Var ska man då börja? Var kan man liksom börja nysta i detta om det känns, kanske jag kan tänka mig för många, lite övermäktigt, framförallt om man är en större organisation. Var börjar man någonstans? Har ni några råd, tips till personer som sitter på ledande befattningar som har möjlighet att faktiskt påverka?
Du har ju sagt ett väldigt bra ord där, just affärsmässigt. Och det är så företagsledare ska förhålla sig till den här frågan, tycker jag, om de vill att någonting ska hända. Arbeta affärsstrategiskt som man gör med alla andra viktiga frågor. Att man sätter tydliga mål, man allokerar resurser och man redovisar resultat och man följer upp det sen. Gör man det så går det ju inte att misslyckas. Men just att förhålla sig affärsmässig och arbeta affärsstrategiskt, det tror jag är helt avgörande.
Mm. Jag vet att Gunnar Strömblad som var koncernchef på Schibsted förut, han sa det att det finns ingenting med högre ROI än liksom, jämställdhetsarbete. Man får alltid tillbaka precis, alltså minst det du la in, liksom, ofta betydligt, betydligt mer. Så det är väl precis det, att investera lite, så ta reda på, det är ju ett kunskapsområde, ta hjälp och så att det blir bra. Se till att det ligger i linje med hur ni sköter resten av företaget. Ofta blir jämställdhet en sidogrej som man ska göra vid sidan av och på ett helt annat sätt. Mm. Som kanske inte alls ligger i linje med affärsidén eller resten av företaget. Se till att det blir ert jämställdhetsarbete. Mm. Tycker jag är viktigt.
Mm, och att just se på det som en kunskapsfråga. Att inte se på det som någonting så här. Men det här kan vi sitta och klura på lite själv och lösa. Utan att man tar hjälp av sådana som faktiskt har kunskap på området. Och vet hur man ska arbeta för att nå resultat.
Mm. Ja, börja avrunda här. Men ni har ju sagt väldigt mycket spännande saker. Jag känner att jag har lärt mig massor av att lyssna på er och fått utveckla mina tankar. Några grejer jag verkligen tar med mig från det här samtalet, det är vikten av att se det som en strategisk fråga egentligen som företag. Att förstå att det finns väldigt mycket vinster att göra affärsmässigt, både i ekonomiska resultat och så vidare. För det finns det som sagt en uppsjö av forskning och studier och statistik som visar det. Men även det du var inne på, Jenny, återigen, det här med liksom säkerhetsaspekten. Och det är ju jätteviktigt för många branscher, tänker jag. Det är också avgörande affärsmässigt om de bitarna funkar och kvalitetssäkring och så vidare. Och sen vikten av att ha ett samtal kring det. Att det inte är någonting som man checkar av. Man diskuterar det en gång på ett styrelsemöte eller ledningsgruppen en gång och så kanske man sätter ett mål och sen ska man försöka följa upp det ett år senare och då har förmodligen ingenting hänt. Om man tar den approachen, utan att det måste få vara ett levande samtal på företag hela tiden. Men även ute i samhället som stort, i förskolor som du var inne på, att liksom, och i skolan överlag bland unga personer. Och jag har väl någon förhoppning, jag tror att den här segregerade, könssegregerade arbetsmarknaden som vi har idag kommer att rubbas med nästa generation som börjar komma ut i arbetslivet sakta men säkert. Jag tror att det finns möjligheter att faktiskt rucka på de normer som är nedärvda väldigt mycket. Och det känns ju hoppfullt.
Men sen vill jag också skicka med en tanke, och det är att inte ta det så himla allvarligt. Om du gör fel och utvärderar det, då ser du det. Då gör du på ett annat sätt nästa gång. Det behöver inte vara så himla svårt och besvärligt. Det är bara att börja med någonting. Alltså, du kan få resultat i eftermiddag på ditt jämställdhetsarbete. Du kan bara fundera på hur du svarar i telefon eller vilka tidningar som ligger i väntrummet. Hur ser de prenumerationerna ut? Vem vänder de sig till? Är det 10 tidningar som är exakt likadana eller tilltalar många olika människor? Det går jättefort att få resultat på jämställdhetsarbete. Så ta det inte så himla allvarligt, utan testa.
Och jämställdhetsarbete är ju också väldigt kul. Ja, ska man inte glömma bort.
Ja, jag kan också flika in ett par saker som jag tänker. Att det finns otroligt mycket möjligheter och det finns mycket som är positivt. Jag tänker på oss som är entreprenörer. Vi var på någon föreläsning här om veckan. Det var förra veckan. Om kvinnligt entreprenörskap, och kvinnor är otroligt underrepresenterade när det gäller entreprenörer. Och mycket handlar, de har man gjort studier kring det också, kring någon sorts rädsla att inte räcka till. Och vi har dåligt självförtroende. Men när man väl gör det så har man ju ingen som helst nackdel av att vara kvinna. Jag har aldrig någonsin stött på att jag har blivit annorlunda bemött eller på något vis känt mig nedtryckt. Utan jag har känt att vi har haft lika bra möjligheter som andra. Mycket därför att vi har den inställningen. Jag har aldrig någonsin gått in i ett möte och tänkt att nu måste jag bevisa mig för att jag är kvinna. Det finns inte i min sinnevärld. Och det tar jag med mig också, för ni bekräftar det så mycket. Att om man inte har det filtret, inte tänker så blir det heller inget hinder. Och jag tycker också det är häftigt att se ungdomar. Jag har två döttrar som fyller 16 och 18. Och för dem är det här, jag vet inte, det är så självklart liksom. Och de pratar om det här på ett helt annat sätt än vad min generation gjorde när de var i den åldern. Så jag känner mig väldigt förhoppningsfull ändå. Jag gör verkligen det. Och ännu mer nu när jag hört er.
Stort tack för att ni var med oss idag i det här spännande samtalet. Och man skulle kunna fortsätta länge. Tack Amanda Lundeteg och Jenny Claesson för era kloka tankar kring jämställdhet. Tack till alla våra lyssnare som har varit med oss. Vi hörs snart igen. Thank you.